Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och del 3 av Massmördarbjörnen.
Den 22 oktober är det dags för Mördarpodden öl för er som sponsrar Mördarpodden på Patreon. Och nu är hela den här serien ute även på de publika apparna, så att det kan jag inte argumentera för. Men jag kan fortfarande argumentera för Mördarpodden-ölen. Så om du blir eller är sponsor för Mördarpodden på Patreon, så är du välkommen till Mördarpodden-ölen i centrala Stockholm söndagen den 22 oktober. Vi har valt en söndag just för det är Mördarpoddens dag. Då kommer det ett avsnitt på morgonen. Och då kan man prata om det avsnittet.
Men det vi kan skylta för om man blir Patreon, det är ju att våra tidigare avsnitt finns där från och med vår sommarspecial. Och de är ju reklamfria, så då kan man lyssna utan reklam.
Just det, alla reklamfria avsnitt från Richard Chase del 1 och framåt.
Mm. Men nu är jag ju så nyfiken.
Ja, nu struntar vi i formalien. Nu är vi tillbaka på berget.
Ja, tack Oskarsson.
Tack till David Oskarsson som skrivit av manuset.
Kul att jag var Oskarsson.
Oskarsson.
Ja, tack David som har skrivit det här manuset. Och David som också kommer vara med på Mördarpodden ölen. Nu lämnar vi det.
Ja.
Nej men, wow. Massmördarbjörnen. Jag har fått björnfobi.
Ja, det kommer du få mera i det här avsnittet. Vi är alltså på berget, ovanför byn, bortom bron. Det är bara Yamamoto Hikichi och hans vägvisare, Ikeda Kamijiro. Det har börjat snöa massor. Men Yamamoto säger att han ser björnen under en ek 20 meter bort. Ikeda Kamijiro kan alltså inte ens se björnen. Yamamoto höjer sitt björnjägargevär. Och när han gör det tänker han igenom hela sitt liv. Var gick det snett? han är lite påverkad. För han är ju ganska alkoholiserad. Så han har druckit lite grann för att bli säkrare på handen. Det är lite grann som när man tävlar i dart. Att så här, jag vet inte om det är myt eller inte, men upp till 3 öl gör en ju mera säker på att träffa. Och han är det till så att han inte kan fungera utan alkohol. Så att hade han varit nykter så hade det här inte gått. Men han tänker på allting som har gått fel i hans liv. Så tänker han, om jag sätter det här skottet i Kasegake och räddar alla människor i byn, då kanske allting inte är över ändå. Då kanske jag är värd någonting. Och sen trycker han av. Och omedelbart efter det trycker han av igen. Så han skjuter i snabb följd 2 skott. Det är mycket riktigt Kasegake som är under eken. Det första skottet träffar rakt i Kasegakes hjärta. Det andra skottet träffar rakt i Kasegakes hjärna. Båda skotten är omedelbart dödande.
Nej.
Ikeda Kamijiro ser någon rörelse under eken där. Men Yamamoto reser sig upp. Går de 20 meterna och betraktar gamla axlar som ligger där död under eken.
Jag tycker det är fint att det är de 2 personerna här. Det är den människa det började med på majsfältet. Och det är den människa som avslutar det. Kakashi Maka.
Men snöstormen tilltar. Och Ikeda Kamijiro säger, men ingen kommer ju tro på oss. Hur ska vi hitta den här björnen sen? Och Yamamoto konstaterar, då släpar vi honom. Tillbaka till bron. Tar tag i björnen. Ikeda Kamijiro hjälper till. Man kan ju bara tänka sig hur jobbigt det var att släpa den här björnen.
Mm.
Det tar dem 7 timmar. Och släpa tillbaka björnen till bron. Men där får de ju hjälp. Stormen tilltar under tiden ännu mer. Nu är en riktig snöstorm. Och den här stormen kommer att gå till historien som Kuma Arashi. Björnens storm. Och alla inblandade hävdar efter att det var Kasegakes själ som fick den här stormen att bli så hemsk. Men trots alla vedmödor får de ner Kasegake till byn som han ju härjade så hårt med så länge. Polischef Suga fixar fram en veterinär, förmodligen någon dag efter att stormen har bedarrat. Den här veterinären utför då en undersökning på Kasegake och konstaterar att Kasegake var 2,7 meter lång och vägde 340 kilo. Kasegake var ju en brunbjörn, men han var av sorten Usuri. Det är en björnsort som främst finns i Kurilerna. Det är en ögrupp som Hokkaido ingår i. Det är även, de går även upp mot Ryssland, mot Kamchatka-halvön. Och det är de här öarna som Ryssland och Japan bråkar om. Det finns även i Kina. Usuribjörnen kallas också för rysk grizzly. Eller svart grizzlybjörn. Eller esobjörn. Men det är alltså en brunbjörn. Inte en grizzlybjörn och det är inte en svartbjörn heller. Men de tenderar att vara väldigt svarta i färgen. De kan bli uppemot 400 kilo och större. Men det är frågan om när de vägde Kasegake, om han hade börjat förmultna eller om han helt enkelt var utsvulten. För 2,7 meter är maxlängden.
Mm.
Så han borde ha vägt mycket mer, men det gjorde han inte.
Jag tyckte att han var lite... Ja, alltså att han borde ha vägt mer.
När man sen öppnade Kasegakes mage så hittade man rester av människor. Av alla de offer han hade ätit av. Så det var väldigt tydligt att det här var en björn som hade utfört allting. Och det var Kasegake. Och de kunde ju även konstatera att de hade ett stort ärr på axeln. Och det ärret förmodligen var från ett skott tidigare. Som en björnjägare, kanske Yamamoto, hade skjutit på honom tidigare. Och det verkar som att han faktiskt hade dödat tre kvinnor tidigare, men det ska jag prata lite mer om sen. Man bevarade pälsen, man tog hand om pälsen från Kesagaki och man tog även hand om hans kranium. Men idag vet man inte var de är någonstans. Men de är bevarade.
Mm. Den här gruppen då, som måste ha varit en del av det här i alla fall, Matagati...
Ja, vinterjägarna.
Ja, vinterjägarna, ja.
Ja, alltså, de var inblandade här.
Hur var deras tro om den här björnen? För jag menar, en gud som har...
Ja, de vill ju äta. De vill ju äta honom nu. Men myndigheterna tillät inte det.
Nej.
Utan det var veterinären och så här, inga gamla ritualer på honom. Tillät inte polischefen. Umekichi, den här spädbarnet som Jaio bar omkring på.
Mm.
Han dog bara 3 år efter händelsen. Så det är möjligt att han fick skador som han inte kunde återhämta sig från.
Mm.
Så inre blödning eller något inre brott på något sätt som tog livet av honom. Han dog väldigt ung.
Men vet man om det hade med björnen?
Nej,
för att det vet man ju inte. Också barndödligheten 1915 var ju...
Ja, 1918 då. Men han dog 1918. Och vi vet inte varför. Vakten Odo, han som gömde sig bakom en möbel in i huset och lyckades överleva.
Den japanska kaktusen.
Ja, precis. Året efter den här händelsen så föll han ner i en flod och drunknade.
Nej, men,
helt orelaterat, han dog 1916. När det hände fanns det en pojke i Sankebetsu Rokusensawa som var 7 år gammal. Han hette Okawa Haruyoshi. Han var 7 år gammal när allt det hände. Han har alltså varit med i hela händelsen. Han gömde sig i huset tillsammans med alla andra. Han såg när patrullen gick iväg. Han såg den här legendariska björnjägaren. Och han såg när de kom tillbaka med den här jättestora björnen. Som hade dödat så många människor. Och det var någonting som hände med honom. Så han stod där och Okawa Haruyoshi, 7 år gammal. Och tittade på Kesagakis lik. Och så sa han till Kesagaki: för varje människa du dödade i min by ska jag döda 10 björnar. Och nu skulle det varit coolt om han hade blivit lärling hos Yamamoto.
Mm, ja.
Så här, men jag tror Yamamoto var för gammal och han var för ung. Men han bestämde sig där och då, 7 år gammal, för att bli en björnjägare. Och han blev en lika stor björnjägarlegend som Yamamoto.
Nej.
1977 hade Okawa Haruyoshi dödat 102 björnar. Och sen vidtog japanska staten åtgärder, för då började björnen bli utrotningshotad. Ja. Okawa gick sen i pension. Han var då alltså långt över 60. Och när han gick i pension... Och han hade dödat 10 björnar för varje av Kesagakis offer. Så uppförde han ett monument för offren för Kesagaki. Så det finns ett monument än idag som den här 7-åringen till slut byggde efter att han hade dödat 102 björnar. Hur gick det då för Sankebetsu Rokusensawa? Hur gick det för byn? Efter den händelsen så hade byborna ett tillmöte där alla kom överens om att skita i det här. De tänkte inte bo där. Det var för mycket traumatiska minnen. De hade ingen aning om hur mycket björnar det fanns ute i skogen. Det kanske kom en till Kesagaki nästa år. Så alla flyttade ifrån.
Hela byn?
Ja, och byn blev en spökstad. Den var ju ganska ny. Och de hade ju flyttat dit lite... för att testa om det gick att bo där. Och det här var ganska tydligt tecken på att det inte gick att bo där.
Ja, det får man väl ändå ge dem. Att de var inte lättskrämda.
Nej, om man är 15 hushåll och det här händer.
Mm.
Jag har varit lite grann i en by som heter Offne i Storsjön. Jag tror den är 10 hushåll.
Mm.
Om då det kom en björn och åt upp 2 familjer där, då tror jag folk skulle flytta därifrån också. Då är den stora frågan, hur många människor mördade Kesagaki? Hur många offer har massmördarbjörnen? Det är en ganska svår fråga faktiskt. Wikipedia på engelska har fått för sig att det är 9 offer. Det är den officiella siffran på Wikipedia. En annan vanligt förekommande siffra, till exempel en artikel i The Guardian 2016, är 7. 7 eller 9, ganska stor skillnad. Så det här måste vi reda ut nu.
Ja, den gravida kvinnan och hennes barn som inte var fött än.
Ja, men de var inte först.
Nej.
Men det stämmer. Tacke och hennes ofödda barn.
Den som var först var väl ändå kvinnan och barnet, alltså barnvakten och barnet.
Abbe Mayo och bebisen Hasumi Mikio som hon hade på ryggen, båda dog. De var de första som dog.
Ja. Och sen har vi ju då...
Har vi fyra offer.
Syskonen.
Just det, Kinzo Haruyoshi. Mm. Har vi sex offer.
Han som gömde sig bakom den japanska... Nej, han klarade sig. Han klarade sig.
Men sen var ju då den där spädbarnen som dog när han var 3. Som kanske dog av skada. Man ska räkna honom så är vi uppe i 7.
Ja, och så var det ju en grannpojke där som tittade in.
Ja, han överlevde.
Överlevde han?
Ja, han klarade sig. Ja. Det var ju hans mamma som räddade honom och hon som dog och hon såg gravid.
Just det, så var det.
Har vi 7 offer.
Ja, då blir det.
Om vi räknar med han som dog efter 3 år. Men sen har vi också de här 3 stycken kvinnorna.
Ja,
som hade dött tidigare.
Ja.
De har ju alltså inga källor på. Utom Yamamoto. Det ska vara han som har sagt att Kasagaki hade dödat 3 kvinnor tidigare. Mm. I så fall är vi uppe i 10. Så man kan ju ta bort antingen det ofödda barnet eller han som dog efter 3 år. Och då är vi nere på 9.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det här blev ju ganska fort en legend. Folk flyttade därifrån. Och de ville inte så gärna prata om sina hemska upplevelser. Och 1961, alltså 46 år senare, så var det en forskare som jobbade för skogsförvaltningen. Hokkaido skogsförvaltning, inte den kejserliga skogsförvaltningen.
Nej.
Som började undra hur mycket egentligen sanning är i historien. För det här hade ju växt en jättelegend om massmördarbjörnen Kasagaki. Så han bestämde för att avsätta resurser för att forska i det här. Och kom fram till att det fanns inte särskilt mycket officiellt material kvar. Det hade ju också, vi hade passerat andra världskriget och japanska regimen hade störtats. Man får ju hoppas att de inte hade det officiella arkivet i Hiroshima eller Nagasaki. Nej. För då blev det inget bra. Eller i Tokyo för den delen. Men det var ju förmodligen på Hokkaido någonstans. Men den här forskaren sökte också upp människorna som hade bott i Sankebetsu, men det var ju svårt efter 46 år. Alla hade ju flyttat. Han träffade några av dem och intervjuade dem. Och han kom fram till att de flesta som hade varit där då var döda 46 år senare. Och många av dem ville inte prata med någon om det de hade varit med om. Men någonstans kom han fram till ungefär den historia jag har berättat. Men det är som sagt en svår historia och belägga källmässigt. Det tog också när forskaren 19 år att publicera en rapport. Så först 1980 kom den rapport om fallet. Och det är väl då den bästa källan.
Mm.
Men efter att den rapporten kom så blev fallet ännu mer legendariskt och folk började producera skönlitteratur baserat på historien om Kesäkäke. 1994 kom det ut en skönlitterär bok baserad på forskningsrapporten och den hette Djävulens dal. Den var baserad på forskningsrapporten så den är ungefär samma information som vi har haft. Men redan innan dess hade det kommit ut två andra böcker som inte var baserade på forskningsrapporten utan ingen vet riktigt vad de var baserade på. Och de kan innehålla andra uppgifter som vi inte haft med. Det är Björnvinden från 1965 och Björnstormen, precis som Snöstormen, från 77. Björnvinden är skriven av Yukio Togawa och Björnstormen av Akira Yoshimura. Det är definitivt inte allt material som har kommit till baserat på Kesäkäke. Förutom de nämnda böckerna finns det radioteater, mangaserie, teater och 1990 händer oundvikliga. Det kom en film. Den heter Rimeinsu Utsukushiki Yoshutashi.
Har du någon översättning?
Ja, vi har en engelsk titel. Och den heter Yellow Fangs, de gula huggtänderna. Men Rimeinsu Utsukushiki Yoshutashi är uppenbarligen längre än gula huggtänder.
Ja, ja, precis.
David har försökt översätta det här. Och han har kommit fram till att originaltiteln på filmen från 1990 betyder Kvarlevor, vackra flickor.
Jaha.
Filmen är regisserad av den legendariska actionskådespelaren. Observera, inte den legendariska regissören. Nej, utan den legendariska actionskådespelaren Sonny Chiba. Sonny Chiba spelar Hattori Hanzo i Kill Bill, volym 1.
Mm.
Quentin Tarantinos film. Där är han förmodligen mest känd från. Han är också Tsurugi i Street Fighter-filmerna. Så han har slagit i Hollywood också. Men här bestämde alltså för att bli regissör. Han var redan en berömd skådis. Han bestämde sig att bli en regissör. Genom att göra en film som heter Kvarlevor, vackra flickor. Mm. Som handlar om Kesäkäke. Det var hans debut som regissör. Och han var otroligt engagerad. Han var jättefascinerad av massmördarbjörnen. Så han satsade också en stor del av sina personliga pengar. Som han hade tjänat ihop på att vara en framgångsrik skådespelare. Och det här gick fullständigt käpprätt åt helvete.
Mm.
Så när Chiba gick nästan i personlig konkurs. Filmen gick superdåligt. Och varken jag eller David har sett den. Men om någon har sett Kvarlevor, vackra flickor eller Yellow Fangs. Så vill jag gärna höra vad ni tyckte.
Ja.
Kan vi ta i lyssnarhistorier. Maila oss på simwaypodcast@gmail.com. Så kommer du med i nästa avsnitt av lyssnarhistorier.
Finns förmodligen inte på Netflix.
Nej, det kan du vara ganska säker på. Trots det stora utbudet då av allt möjligt så har få av de här böckerna, serierna och allt annat nått oss i västvärlden. I Japan frodas legenden om Kesäkäke fortfarande. Och förstås framförallt på Nordön Hokkaido. Byn är borta. Men på platsen där den låg ligger nu Brunbjörns incident rekonstruktionsmuseet i Sankebetsu. Den engelska namnet Sankebetsu Brown Bear Incident Reconstruction Location.
Nej, men vad tjus.
Det är en återuppbyggnad av byn. De har byggt upp husen i byn igen. Och som har haft en massa experter som har försökt konstruera husen så att de ska se ut precis som de här rangliga, skraltiga husen från 1915. Det är alltså en kombinerad museum och minnesplats. Men rekonstruktionen går ännu längre än så. De har utrustat husen med dockor, alltså typ som vaxfigurer, som föreställer Kesäkäke och byborna. Man kan alltså se Kesäkäke under attacken på byborna.
Oj.
I de här husen. Och är det någon som har varit där så vill vi ha bilder och historier.
Vi kräver det.
Och det här har tydligen gjorts lite för bra. För enligt en artikel från 2022 från Sora News 24 så finns det några uttalanden från besökare då som de nämner i artikeln. Och här är två uttalanden. Besökare 1 säger, citat: "Jag kunde inte gå in. Det var alldeles för obehagligt." Och besökare nummer två säger: jag var för rädd för att ens gå ur bilen. Själva Brunbjörns incidentrekonstruktionplatsen varnar besökare för följande saker. Platsen är dåligt upplyst även dagtid. Det finns ingen mobiltäckning i området. Och det finns brunbjörnar. Man ska inte besöka platsen på natten, för det är alldeles för farligt.
Men det finns ingen personal eller någonting på det här museet?
Det är oklart.
Det är bara så att
det framgår inte.
Kom ut om du vågar. Med världens längsta namn också, så ingen som hittar dit.
Björnar finns fortfarande kvar på Kaido. Och det händer incidenter med björnar fortfarande. Ja. Men inte någonting lik Kasagake. En sak som rekommenderas då av skogsvårdsförvaltningen är att man, när man går ute i naturen på Kaido, ska man ha på sig en björnbjällra. Det är alltså en högljudd bjällra som man fäster på sina ytterkläder så att man låter när man går. Och då slipper man spela en podd högt eller prata högt. Men det är ju som sagt en bra metod att hantera björnar, att låta mycket. För då kommer björnarna att tycka det är obehagligt att gå därifrån.
Mm.
För de vill ju inte ha kontakt med människor om de inte nu är en människoätande demonbjörn som Kasagake. Men de flesta björnar drar. Det här pratade jag med Anna Erlandsson som gör Isfolket-podden med redan 2016. När vi pratade om att göra det här till Massmördarpodden. Och sen åkte hon på smekmånad till bergen i Japan.
Nej!
Ja, högst olämpligt.
Men...
Och sen 1915 så finns det massvis av konstiga varningsskyltar på otillgängliga platser i Japan. Inte bara på Kaido.
Nej.
Där det står liksom varning för björnar.
Men hon var då inte i närheten av själva... Hon var inte på den ön, utan hon...
Jag tror berg. Inte hon var på Kaido. Ja. Nej.
Mm.
Men hon gick runt där och såg de här björnvarningsskyltarna. Mm. Och när online-tidningen The Vintage News skrev om Kasagake den 3 augusti 2017 så gav sig journalisten Boban Doszewski in på att ge en förklaring till varför de här attackerna hände. Och det är en intressant fråga.
Ja, det är verkligen.
Varför hände det? Så det här är Bobans teori, citat. Så vad var anledningen till björnens bärsärkagång? Många tror att björnen vaknade ur sitt ide i förtid på grund av hunger, vilket antagligen gjorde den extra aggressiv. Ett annat problem som har identifierats är skogsskövlingen i området 1915. En process som förde björnar och människor närmare varandra. Skogsskövling leder till att björnens naturliga födokällor försvinner eller minskar, vilket får dem att börja leta efter mat i mänsklig bebyggelse. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är ett naturligt beteende för björnar att jaga och döda människor. Även om det alltid är tragiskt attackerar björnar endast människor när de är i vägen för deras mat eller om de utgör hot mot deras ungar. Slutcitat. Så där fick vi in lite miljöbudskap i Mördarpodden också.
Mm.
Bevara björnens naturliga habitat, för annars kommer björnar ut ur skogen och massmördar oss.
Ja.
Eller var kanske inte riktigt miljövänligt.
Ja.
Dessutom kan man ju fundera över att Kasagake kom alltså till huset där han stal majs först. Och då blir han skjuten. Och vi vet ju att sårade björnar blir mer aggressiva.
Mm.
Så att om de inte hade skjutit Kasagake där i början så kanske det här inte hade hänt. Japaner har en helt annan bild av björnar än vad vi har i Sverige. Vi kan ju vara lite rädda för vargen. Vargen har haft en stark plats i vår folktro. Det har ju björnen också, men vi är ändå lite mer besatta av vargen. Det är nu över 150 år sedan någon blev dödad av en varg i Sverige. Men folk blir dödade av björnar. Ändå är vi mycket, mycket räddare för vargen. Dessutom finns det många fler björnar än vargar i Sverige. Men björnar tenderar att smyga runt i skogen och hålla sig borta.
Mm.
En vargflock märks på ett helt annat sätt. I Japan är det precis tvärtom. Synen på björnar som människoätare har ett starkt fäste i Japan. Vi har ju I gamla folktron i Sverige har vi andra ord på vargar för att slippa säga varg. Men i Japan är det precis tvärtom, för det är björnar de har de här orden för. Så kallade Noah-ord. Dessutom pratar japaner gärna om demonbjörnar.
Mm-hmm.
Och Nikumas. Det är en del av yokai-mytologin som behandlar andar och spöken. Folktron i Japan säger att när en björn blir tillräckligt gammal så kan den förvandlas till en demonbjörn, en onikuma. Och det finns säkert någon som tror att det var det som hände här med Kasagake. En demonbjörn har flera egenskaper som vanliga björnar inte har. Den kan lyfta gigantiska stenar. Den är mycket starkare än en vanlig björn. Den kan bli osynlig. Gå genom väggar. Döda små djur bara genom att titta på dem. Äta med pinnar. Och ta sig in på människors gårdar.
Där gick de för långt. Äta med pinnar.
Det var jag som la in det. Jag ska bara se om jag var vaken. Det är ett skämt från filmen Ninjas slåss aldrig rent.
Uh-huh.
Som ingen av er som lyssnar någonsin kommer få titta på. Men nej. Det är en kampsportsfilm som jag medverkade i en gång i tiden.
Och där?
Där jag spelar en ledare för ninjaklan.
Uh-huh.
Som just beskriver alla konstiga saker som han kan göra som ninjaledare. Och en av sakerna han kan göra mitt i bli osynlig, gå genom väggar. Så kommer äta med pinnar.
Jag vill se den filmen.
En dag.
Mm.
Vi kan se den när vi firar 500 avsnitt.
Okej, okay. Yay. Det är ganska snart. Ändå, om man
ja,
tänker,
det är om vi liksom kör vidare här takten.
Ja.
Ja, jag är inte klar än.
Nej.
Nu tänkte jag försöka förmedla lite fakta om björnar.
Mm.
Ni behöver inte vara rädda för Kasagake, för han är död. Men hur rädd ska man egentligen vara för björnar?
Ja, det undrar jag nu kan säga.
Och World Animal Foundation ger oss de mest intressanta björnfaktorna för 2023. De säger att det är ungefär 40 björnattacker på människor i hela världen varje år.
Det var inte många.
Det är fler än hajattacker.
Ja, vad ligger de på då?
30 är en siffra jag hört. Men det är alltså attacker, inte dödliga attacker.
Nej.
De flesta björnattacker sker på grund av att björnarna känner sig hotade eller skyddar björnungarna. Svartbjörnar är alltså mycket mindre björnar än brunbjörnar. Men de lyckas ha ihjäl en människa per år i USA. De är betydligt mindre rädda för människor och tenderar att plundra soptunnor och sånt mycket mer. Grizzlybjörnar är förstås farligast och aggressivast och biter hårdast. Mellan 2000 och 2015 skedde det 664 brunbjörnsattacker på människor.
Vad sa du, mellan år?
2000 och 2015, så på 15 år 664 attackerna var brunbjörnsattacker.
Mm.
Och det var ju mer än 40 attacker på år.
Jag tyckte att det lät lite. Ja.
Grizzlybjörnar, deras dödsorsak är 71% människor. 71% av alla grizzlybjörnar som dör på grund av människor. Av olika skäl.
Mm.
Det är under din livstid en chans på 2,1 miljoner att du kommer att bli anfallen av en björn. Det hänger förstås på vad du gör, men chansen att bli anfallen av en björn är väldigt, väldigt, väldigt liten. I USA, mellan 2000 och 2017, har 48 personer dött av björnattacker. Det är betydligt mer än i Sverige. Det är 3 personer som har dött i Sverige under 1900-talet och 2000-talet av björnattacker.
Men då var det ju liksom en... Jag läste tidningen här för någon dag sedan om en som hade blivit...
Ja, det var 3 attacker i år.
Ja.
Men de klarade sig.
Alla klarade sig, men hans kind hittade han ju på marken.
Ja, det kan inte vara så trevligt.
Nej.
I genomsnitt är det en björnattack per år. Det är främst jägare som drabbas. Den vanliga scenariot är att en jakthund blir jagad av en björn och springer tillbaka till husen.
Oh.
Där hände en vän till mig, men det var ett vildsvin som jagade hunden.
Oh.
Så 100 kilo galt som kom springande och han lyckades skjuta det.
Ja.
2 av de här dödsfallen hände 2007 och 2004. 2007 hittades en man i 60-årsåldern död utanför sin stuga i Jämtland. Han hade bit och rivmärken och hans hund låg död bredvid honom. Dessutom hittade polisen björnspillning och uppriven mossa. Han var där för att jaga älg, men han hade inget vapen just då, utan det var inne i stugan förmodligen.
Uh-huh.
Så hunden sprang iväg, hämtade en björn och sen blev björnen arg och dödade både honom och hunden. 2004 revs en 40-årig jägare till döds nära Jokkmokk. Och då var det första fallet på nästan 100 år som någon blev dödad av en björn. Det här var också precis i närheten av en jaktstuga. Också en älgjägare. Och också en hund inblandad. Så om ni är ute och jagar, så var försiktig med våra hundar. Mm. Kommer tillbaka med.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Och det var allt jag hade om massmördarbjörnen. Och nu vill jag förstås att ni återigen kommer med synpunkter. Vad tycker ni om fall med djur som gärningsvarelser?
Mm.
För det finns flera sådana här fall. Mm. Kenneth har vi. Kenneth hade för sig mycket saker.
Mm.
Men det finns även en hel del andra incidenter.
Vet du vad jag vill ha? En krokodil. Jag tänker på han, vad heter han?
Gustav.
Ja, Gustav, ja.
Gustav. Ja, en orimligt stor krokodil. Och det vet jag att jag har fått önskemål om just Gustav från lyssnare.
Uh-huh.
Så det skulle kunna vara något. Källorna verkar ungefär i den här kvaliteten.
Uh-huh.
Men det finns ju faktiskt någon slags dokumentär om honom också.
Uh-huh.
Man känns stor som en mindre ubåt. Och, ja, det skulle kunna vara spännande.
Det finns ju en orm också, men jag vet inte riktigt om den... Nej, den är kanske...
Sörväs.
Nej. Ja, det hade kunnat bli. Nej, men alltså, finns någon så här jättestor orm? Fast det är en spelfilm också. Eller, det är en spelfilm, så jag vet inte riktigt om den är baserad på verklig händelse. Men jag vill också ha
Anaconda med Jennifer Lopez.
Ja, den kanske inte...
Jag tror inte den är baserad på en riktig händelse.
Nej.
Men vi har ju Tillicum, seriemördare och späckhuggaren.
Ja, den, ja.
Mm. Mm. Det finns så mycket fall där djur är, har ihjäl oss.
Ja, och så blir man ju så här med skuld och sånt. Alltså, ja, onödigt kan jag tycka, den här björnen. Men ja, man blir ju inte lika förbannad om det har varit en människa.
Det är otroligt att något sånt här händer och att det händer en gång och sen inte händer igen.
Ja.
För det är ju björnar som tar sig in i folks hem och isbjörnen kan göra så. Men de är ju ovana vid människors hem överhuvudtaget.
Isbjörnar är så Oh gud, de är så läskiga.
Isbjörnar är jätteläskiga.
Men vackra, men läskiga. Mm. Väldigt läskiga. Vad finns det mer? Spindlar?
Spindelincidenten i Säffle 1923.
Massmörda spindeln.
Massmörda. Ja, men vad tycker ni? Säg vad ni tycker på Instagram, på Mordapodden, eller mejla oss på simoipodcast@gmail.com, simoi med z. Vi vill ju också ha in era historier om mord till den mejladressen, simoipodcast@gmail.com. Det kommer snart ett till avsnitt av lyssnarhistorier, för ni har skickat in era historier. Och tack för det.
Tack så mycket för det. Och inte för att jag vill att vi ska ta upp någon vargfråga här och bli hatade eller älskade.
Ja, det finns så mycket intressanta vargar.
Ja, men jag tänkte på det du sa om att det inte har dött någon människa på 150 år av vargar. Men du är fria vargar ute i det fria, för jag tänker på den här kolmården.
Just det, då menar jag förstås vargar i vildmarken. Men den vargen som faktiskt dödade folk, flera personer, seriemördarvargen på 1800-talet. Den var inte riktigt vild, men... den skulle vi kunna prata om.
Den vill jag verkligen höra om.
Gysingevargen.
Ja, den tycker jag vi ska prata om.
Mm. Men det första jag siktar på är Kenneth igen. Ja. Vi har mycket osagt om Kenneth.
Undrar vad Kenneth och Kamish... Yamamoto skulle tycka om varandra.
Ja, de är inte riktigt samtida. Kenneth-berättelsen var ju från 50-talet.
Mm.
Så att han är betydligt yngre än Yamamoto.
Mm. Men, ja, men, jo, men ändå.
Men de skulle nog tycka ha något saker att prata om.
Ja, om de skjutsades tillbaka till en gemensam tid. De
skulle sitta under något träd med varsitt tyvärr och inte säga ett ord till varandra.
Ja. Han rökte, va?
Ja, Kenneth skulle röka och Yamamoto skulle kröka.
Apropå det så har du ju lite japansk whisky här.
Ja, just det. Det har jag ju. Taketsuru Pure Malt.
Mm.
Det var ju så att japanerna är väldigt, väldigt bra på att se saker och sen kopiera dem och göra dem väldigt bra.
Mm.
Och det föll sig så att japaner upptäckte skotsk whisky någon gång för över 100 år sedan. Det pågick nog vilt där, 1915 faktiskt. Och så bestämde de sig för att, men Skottland är ju kallt och jävligt och regnigt och det är precis som norra Japan. Så vi borde kunna göra whisky. Och det gjorde de. Och de blev väldigt, väldigt bra på whisky. Så jag gillar japansk whisky.
Ooh. Ja, jag hade tänkt att lära mig att dricka whisky.
Ja, nu kanske vi ska smaka på den här. Men det gör vi inte i sändning.
Nej.
Så vi inte blir som Yamamoto och börjar muttra om demonbjörnar.
Ja,
vänta, det har vi redan gjort.
Det krävs nog väldigt lite av den för att bli stadig på handen när man ska skjuta.
Ja, och lätt att det slår fel.
Det är två björnar helt plötsligt.
Jag frågade om Yamamoto kanske var full på whisky, men jag skulle gissa att det var sake istället.
Ja, vi tackar den här historien. Tack David Oskarsson och tack Dan Hörning som har bjudit oss på denna björn.
Ja, 7 år har jag gått och hållit på den här historien, så nu är jag glad att den kom ut.
Det var därför du var så taggad. Jag förstår dig. Liksom, du nästan drog in mig i lägenheten här.
Men jag har ett annat fall på gång som jag är lika taggad för.
Oh.
Ett fall som jag inte har berättat någonting för dig om, så att du ska bli överraskad.
Jag
kommer
att
vara väldigt hemlighetsfull.
Ja.
Men först... från Kremers, vårt Halloween-avsnitt, ett avsnitt lyssnarhistorier och så kanske ett barn under en säng.
Ja, vi ses i nästa avsnitt.
Kasakake!
Ett vrål av en björn.
Vad sista man får se? Kasakake!
I'm in a killing state of mind, 'cause I